Check. Check, check.
Ingen säger något.
Nej, man vet ju aldrig vad man vågar säga här. Nej, jag skojar. Jag sitter och dricker chokladboll shake och äter chokladboll, eller delikatoboll rättare sagt.
Jag vill också ha godis.
Det är jäkla gott. Alltså delikato, det måste ändå vara livets liv att få ha i sitt liv. Ja, oh, gud, det är faktiskt helt fantastiskt att det finns en proteinshake med delikatoboll smak.
Ja, men den smakar verkligen det.
Ja, den smakar verkligen som att dricka en delikatoboll.
Men den heter chokladboll.
Heter det? Väl... Ja, det är klart. Ja, den får inte heta delikato. Det är varumärke, ja. Det förstår jag. Mm. Såklart, den heter chokladboll. Men ja, gott i alla fall. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag,
härligt.
Jag dricker kaffe.
Åh, det ska jag göra efter vi har poddat. Jag har hann inte sätta på innan efter min lunch. Jag var lite tidsoptimist.
Jag kände att jag måste ha det när vi ska prata med varann.
Ja, det är bra så du inte somnar, eller?
Ja, men, ja, låter jag trött eller? Jag är lite
Nej,
trött.
Det gör du faktiskt inte. Jag tycker du låter pigg och fräsch.
Jag, nu när jag jobbar hemifrån så brukar jag faktiskt gå upp och duscha varje morgon och, så, och liksom verkligen byta om och sådär så att det ska kännas lite värdigt.
Mm.
Men idag var jag så jäkla trött så det blev inte så. Så jag har gigantiskt burrhår idag. Och det är svårt just när man inte åker till jobbet som vi pratade om i förra avsnittet. Att det gör ju faktiskt att man piggnar till lite grann när man är ute lite på morgonen. Så det måste jag nog bli bättre på, att ta mig ut även om jag ska sitta hemma.
Ja, alltså det är verkligen, det känns som att det är en så här, ett ämne som pratas väldigt mycket om. Jag har pratat också lite med så här, grannar och folk i området i just det här med att hur de gör som jobbar hemma.
Mm.
Och jag och Anton pratade jättemycket om att vi har så himla mycket svårare att komma iväg till gymmet när vi är hemma. Fast egentligen har vi ju jätte, för båda vi kör ändå på gym fortfarande. Vi har gym som är öppna och det är inte så mycket folk på de gymmen. Och båda vi har så svårt att komma iväg. Och sen insåg jag så här, men varför? För att var, nu har man ändå förutsättning. Jag har ju alla mina möten eller det jag ska stämma av, det är typ med dig. Det är bara det jag har när jag jobbar hemifrån.
Mm.
Och de kan ju vi styra utifrån våran dag. Så det är ju aldrig, jag har ju egentligen inga tider att passa på det sättet.
Mm.
Och så bara undrar, tänkte jag så här, vad är det som gör det? Men då inser jag att jag är ju så här extrem checklistemänniska. Och om jag har vissa saker som jag ska göra typ under en dag, så här de som jag skrivit upp, så inser jag att jag blir så här, även om träning kan vara i checklistan, så tänker jag så här, men jag gör det sen. Jag vill göra klart det här först, alltså själva jobbdelen. Och då blir det som att jag sitter tills jag verkligen är klar. Och då kan jag glömma bort helt tid och rum och lunch och allting. Jag bara kör. Och att jag har kom fram till det att så här, jag behöver typ dra och träna direkt på morgonen när barnen har gått till skolan.
Mm.
Så att jag liksom, jag får göra det och komma iväg och träna och sen kommer jag hem och sen kan jag köta min checklista liksom.
Men vad var det, vad sa jag till dig om det här med checklistor?
Ja, du sa en klok sak, att jag inte får knarka checklistor. Ja, men lite så här, i vårat, alltså när man driver ett företag, eller driver, det är väl kanske så för de flesta, att våran checklista tar ju liksom aldrig slut, kan man säga.
Nej.
Alltså det finns ju hela tiden saker att göra, och det gör väl att jag behöver ha, och sen är jag ganska bra på att göra lite orimliga checklistor ibland också. Och så att man får inte bli för, jag får inte bli för fokuserad på checklistan, utan snarare så här, ha lite koll på vad jag ska göra och när jag ska ta pauser och sånt, för att ja, inte hamna i det här bara jaga och, alltså, och aldrig känna riktigt att man är klar. Det är väl det?
Precis. Alltså, checklista är ju en jättebra sak att ha som en rutin för någon som jobbar hemma, att man vet vad man ska göra under dagen. Så att, för många har ju svårt att känna att de jobbar när de jobbar hemma, och det blir mycket så här prokrastination, att man börjar göra andra saker och så istället, och då är det bra med en checklista. Men du har ju inte de problemen, utan för dig är ju checklista någon form av dopaminknark. Alltså du får, ja, du blir hög av checklister och du känner liksom att du blir färdig med något. Då kan du slappna av, och det är just det jag också var inne på, att det tar aldrig slut.
Nej. Nej, och jag tror en sån sak som har varit lite nu också är ju, för jag har haft typ alla dagar jag har haft hemma och jobbat så har det ju varit packa ordrar.
Mm.
Och nu, det har ju faktiskt varit så, vilket är jättelyxigt. Och jag, och så här, man blir helt glad i själen av det. Men det har ju varit så himla mycket ordrar. Så det har ju liksom aldrig tagit slut. Nej. Vilket har gjort att typ Anton har fått, så här, när han har jobbat hemifrån så har han kommit upp och bara, nu måste du gå och ta en paus typ. Då sitter jag ju så här och bara tio till, bara tio till. Och lite så har jag alltid varit. Och det är ju så här... Som sagt, som du säger, det är bra för att få något att gjort. Men ibland kan det bli åt andra hållet. Men annars så nu har jag i alla fall bestämt att de dagar jag jobbar hemma, då ska jag gå på morgonen och träna. Därför att jag ska försöka lägga in träning de dagar jag jobbar hemma. För att då cyklar jag inte. Annars cyklar jag till jobbet nu, min nya grej. Och det var så jobbigt att köra hypertrofi i ben och cykla till jobbet.
Ja, det är klart. Det är
på samma dag. Så jag försöker att sära lite på de grejerna.
Ja.
Ja, men så det är väl härligt ändå. Men nu innan här vi poddar så har jag faktiskt varit och tränat och det var superhärligt. Och då gjorde jag det på morgonen.
Mm.
Jag passade på för jag skulle besiktiga bilen direkt på morgonen. Så då drog jag direkt efter det och det var ju väldigt smidigt.
Så ingen checklista efter podd?
Nej, ingen checklista. Nej, jag har vägledningslista. Vägledningslista. Alltså lista måste jag ju ha, men jag ska komma på något sätt på det där. Men man får tänka att det inte är en, man får tänka att det är en lista som bara fortsätter. Den, man får vara nöjd när man är,
men
klar.
Kan du inte jobba med tid istället?
Jo,
jag packar, det var det precis jag tänkte. Den här tiden.
Så tänker jag. Det är faktiskt smart. Nu ska jag jobba till den här tiden. Nu ska jag göra det här till den här tiden. Mm. Det är jättesmart. Så får jag tänka mer.
För om du tittar liksom på bara... allting som jag jobbar med i vårt företag, som just senaste månaden har varit otroligt mycket kring back-end i våran webbshop, vilket nu, jag är så trött på det nu så att jag vill typ skjuta mig själv, och just nu är shoppen nere för att den har migrerats och det är bara något så här serverpryl just nu och det är ganska skönt.
Jo, men grejen är att alltså, vi har ju, eller vi ska inte säga, jag ska verkligen inte säga vi, du har ju varit, eller du är ju också en person som är så här, när du bestämmer dig för om någonting strular och så har du typ fått lite hjälp att det kan vara det här och det här, då blir du så här galen när du inte får hjälp, så då löser du det själv tillfälligt genom att något plugin eller något grej, alltså ja. Du är ju så, då typ googlar ju du sönder, sitter med det till typ klockan 2 på natten tills du typ storknar av sömn, och så typ har man fått sms på morgonen när jag vaknar typ så här, och jag går upp så här tidigt när du inte är vaken, och då får du så här, då har jag fått något sms bara, nu har jag löst det här, det är tillfälligt men ändå så här, ja.
Mm.
Och nu till slut så hamnade ju vi lite i det här att, eller ja, vi hamnade i det, men vi tog beslutet tillsammans att vi måste verkligen ha liksom, det här måste bli bättre, så vi måste göra vissa justeringar och förflytta och sådär.
Mm.
Och jag var ju såhär, ja men kanske kan vi vänta med det lite så här, till du bara, hur tänker du då, vet du hur många timmar jag lägger på det här? Och sen till slut bara, gud det är klart vi måste det, för att vi har ju egentligen, våran shop har ju blivit lite större än vad den var från början, vilket har gjort att du har lagt brutalt mycket tid på den, på typ support som egentligen inte du ska sitta med. Det är det som är grejen. Vi kan ju inte det där.
Nej, men det jag skulle säga var att nu har vi ju flyttat då till en amerikansk host som är specialiserad på den typen av shop som vi har.
Ja.
Vi har liksom växt ur våran shop och våran svenska support är vi inte alls nöjda med. Där vi liksom har fått, inte fått hjälp med saker, utan att de har sagt att felet ligger hos kund och så vidare. Och det har ju känts pissigt. Sådär. Men det jag skulle säga var att det här är också såna grejer som aldrig tar slut. Så fort jag loggar in i en dator eller loggar in på vårt Instagram eller loggar in i någon av våra Facebookgrupper, då finns det ju alltid saker att göra. Så att jag har tänkt bort det där med checklister.
Ja.
Så det handlar ju snarare om att lära sig att släppa när man väl släpper.
Ja, verkligen. Och det har du alltid varit mycket bättre än mig på. Men jag tränar på det.
Ja, om jag liksom tänker att jag är din terapeut så tänker jag så här, vad är det i dig som känner att du är liksom mer värd när du har checkat av en lista än när du inte har det?
Men det är liksom samma känsla, det är lite som den där känslan efter ett träningspass när man är klar, man bara yes, skönt i kroppen. Nej, men du har helt rätt i det, att jobba med tidsfönster är egentligen mycket bättre i sån här, för det finns som sagt väldigt mycket att göra hela tiden, och jag har ju gjort det lite ibland när jag har gjort så här vissa saker, så det kan jag bli bättre på.
Mm.
Men nu har jag också hittat ett så här ska jag göra liksom. att jag kör morgonträning. Det blir ändå bra, för då får jag komma igång sen och så blir det bra.
Idag, Johanna, ska vi prata lite om bålträning.
Mm.
Vi har ju precis, vi kommer, idag när det här avsnittet kommer så har vi ju börjat en ny vecka med Team Styrkebyrån där nästa fokus är just bålen. Och lite pulsträning också, vilket som vi pratade förra veckan om att många är nervösa över det. Och vi tänkte också prata lite om hur man kan träna bålen när man till exempel som nu kanske inte har tillgång till gym på samma sätt. Därför att en vanlig sak som vi också håller med om är ju att så här, du kan träna bålen jättebra med tunga basövningar, knäböj och marklyft och så vidare. Men det kan också finnas anledningar ibland till att jobba med bålen lite extra, till exempel om man upplever att det är en svag länk i sin träning.
Yes.
Men har du, Johanna, har du märkt av att din bål har varit en svag länk någon gång under din, i din träning?
Ja, både ja och nej. Det är lite hur man tänker. Eller det är olika saker skulle jag säga. För att dels så, eftersom nu har jag ändå fått 3 barn och efter det senaste barnen när jag började träna så var det ju så att jag i mina böj hade svårt med bålen. Alltså jag tappade, om man säger så, det egentligen. Jag tappade buktrycket. Jag hade inte tillräckligt bra buktryck.
Hur känns det?
Det känns lite som, för det första så är det svårare att känna det när man inte har bälte, tycker jag. Men det som kändes var att i bottenläget så tappade jag kraft när jag skulle trycka upp mig. Så att liksom, det kändes som att överkroppen blev lite delad. Som att jag fick väldigt mycket svank. Alltså då jag svankade mig upp ur en böj.
Mm.
Det var känslan. Jag hade liksom inte trycket. Om jag tittar på mina böj idag så kan jag känna att har jag kört ett böjpass så kan jag känna att jag liksom har puls, tänkte jag säga, i magen. Men att jag liksom har värsta crunchen i magen efteråt. Att jag liksom verkligen har jobbat med den. Och vi jobbar ju med bålen såklart i våra basövningar. Det är jättebra träning för bålen och magen. Men jag kunde känna att jag tappade där. Och då började jag så här göra lite olika varianter för att försöka hitta buktrycket. Men sen insåg jag att jag behöver jobba lite med min volym på magen. Så att jag också har mer muskulatur att slå på när jag ska göra mina böj. Men då var ju det en, liksom, vad ska man säga, en samling av att, samlat av att jag har fått barn. Och att min bål inte var helt 100 än. Och att jag inte hade tränat så mycket tungt heller. Så det var en kombination. Men det var också en kombination av att jag hade svårt att hitta buktrycket.
Mm.
Och om man tittar på min träning idag så upplever jag inte min bål som en svag länk. Det är inte bålen som sätter stopp för att jag lyfter 150, eller 160 istället för 155 var ju tanken att jag skulle göra på. Men 147,5 har jag lyft i alla fall. Och det är inte bålen som tar stopp där. Utan nu kan jag känna att det är liksom på ett sätt hela lyftet som är att jag behöver bli starkare. Och samma sak i mina mark. Jag har liksom, bålen är tillräckligt stark för jag kan ändå dra 185 kilo. Men när jag jobbar med mina... jag har haft jättemycket övningar som har varit mera fokus på sexpacket, på bålen liksom som en egen del i mina assisterande övningar under en period. Och då har jag känt att det är många övningar som vi ska prata om sen, framförallt när man jobbar med benrörelser, det vill säga om jag gör fällknivar eller jobbar med benpendlingar och så vidare, så har jag känt så här att jag kommer inte så mycket längre nu i den här typen av bålträning.
Mm.
Utan för att jag har ett navelbrock, jag har en delning. Och de har jag inget problem med i den tunga träningen. Men när det gäller de här typerna av övningar så har jag svårt att liksom få en full, vad ska man säga, kontraktion. Eller liksom jag får liksom kontakt, inte riktigt en volym. Kontakt kan man säga i muskulaturen. Vilket gör att det blir svårt i vissa av de övningarna att komma vidare. Även om jag har gjort dem väldigt mycket.
Ja, det här debatteras det ju mycket om inom sådana här mammaträningskretsar och allt möjligt. Men det jag tänker rent konkret är att du har ju en uttänjning av din bindväv mellan exakt. Rectus abdomini, alltså mellan sexpacket på din mage. Och sen vet man ju inte heller, ingen av du vet ju inte, det vet ju kanske den som opererade ditt navelbrock, men det var ju också bara en del. Man vet ju inte hur det ser ut på insidan där heller i muskulaturen. Nej. För det jag tänker när du pratar är till exempel som att jag har en märgspik i höger ben och har haft en skada där och har skruvar och så här. Och jag har ingen känsel på foten, på höger fot och inte på höger knäskål. Och det här är ju någonting som jag kan ju också göra tunga knäböj idag. Men det tog flera år för mig att våga ens hoppa upp på en låda efteråt, för att nerverna har inte återställt sig helt där jag har opererats, och det gör att jag upplever att min intramuskulära koordination, som vi också sa förra avsnittet tror jag, alltså att rätt muskel vet vad den ska göra i rätt tillfälle, den hänger inte helt hundra med. Så jag upplever som en musikvideo nästan när jag gör boxhopp, om jag gör crossfit eller någonting, då känner jag att mitt högra ben är lite långsammare i de här explosiva övningarna. Och jag tror att så kommer det alltid att vara, för jag har ju som sagt en nervnedsättning där, och det tror jag att du också har i din mage. Men samtidigt så för mig så spelar det ingen roll i det stora hela, för att jag kan göra allt som jag vill göra. Jag bara undviker vissa saker också då. Till exempel, du vet, sån här sidoboxhopp när man ska hoppa åt sidan över en låda fram och tillbaka. Den, alltså jag, det låter jättelöjligt kanske, men jag törs inte göra den, för jag känner som, då känner jag som att mitt högra ben hänger och dinglar.
Ja, och grejen är att man, det är ju så här, jag kan säkert operera min mage, men jag kommer ju aldrig få göra det via alltså sjukvården.
Nej, för du får, går ju inte runt och har ont i tarmarna. Alltså vissa som får ju...
Nej, och jag har inga problem. Jag har liksom så här, jag kan inte göra fällknivar ordentligt, för jag hittar inte riktigt kontakten. Liksom. Men jag kan dra 185 kilo. De bara, ja men du är verkligen ett case för sjukvården. Mm. Nej, men så det fattar jag ju. Och grejen att jag lider ju egentligen inte av det heller. Men det blir väldigt tydligt. Och därför så,
det är som ett svar på frågan. Alltså vad det jag menar, att så här, vissa övningar kommer du alltid ha svårt att känna just den muskelkontakten. För det lirar inte riktigt där. Och du är säkert nervnedsatt. Alltså din känsel är säkert nedsatt där också.
Ja, så om man på svar på den frågan du ställde, jag upplever inte att min bål är en svag länk när jag gör det jag vill göra, det vill säga mina basövningar. Men i rena bål- och magövningar så kan jag känna att jag har svårt att få full kontakt, vilket gör att det är, jag har inte liksom de 100%. Men jag menar, jag har ju, jag kan ju känna liksom mina magrutor, men de kan fortfarande inte användas till fullo. Och det är ju ändå väldigt, känner man på båda din och min mage, så blir det ju verkligen så tydligt det här senstråket, att det bara är som en liten studsmatta där hos mig, medan tar man på din mage så är det så här bam, bara stenhårt liksom.
Det sitter ihop där. Ja.
Ja. Ja, men, det är stor skillnad.
Ja, och det är det här man liksom får, det kan ju vara jättesvårt att göra den här analysen hos sig själv ju. Jag tror att många som får en skada, oavsett om det är efter en graviditet som du har, liksom, som man ändå får säga att det är, eller om det är som för mig med mitt ben och sådär, så är det lätt att fastna i att jag är inte helt hundra i min kropp. Jag har en skada. Liksom. Jag fastnade själv i det ganska länge med med mitt ben, för att till exempel springa i skogen var en sak som jag gjorde innan. Men sen blir det ju så här, precis som du säger, att fast du kan ju göra allt det här. Och då spelar ju inte det så stor roll. Men det kan vara svårt att ställa den liksom, och göra så här, en analys själv av, tänker jag, har jag en svag bål, om du förstår vad jag menar?
Jo, men sen får man ju också tänka på så här, får jag smärta? Får jag ont när jag gör någonting? Alltså det, jag får aldrig, eller aldrig, nu så ska man ju aldrig säga, för då får man väl det peppar peppar, men hittills har jag aldrig haft ländryggsmärtor till exempel. Jag har inte något problem när jag gör mina tunga lyft, att jag känner något. Alltså, så man måste ju också utgå ifrån sitt utgångsläge och så här. Och det är väl det som också blir viktigt i det här med när man pratar om magar och delningar och vad man nu, alla det här som det debatteras väldigt mycket om, att det är också viktigt att inse att min styrka har jag ju fått av alla mina böj, för du kommer bli starkare när du gör dina böj. Men får du ont i böjen så kanske det inte är så att din mage är fruktansvärt svag, eller resten av bålen. Det kanske handlar om att du inte vet riktigt hur du ska hantera anspänningen när du böjer. Och för mig var ju det, jag har ju tränat på att skapa buktryck när jag böjer, alltså bara stå med mitt bälte och skapa buktryck. Alltså min coach Anelka, när vi hade tränat ihop första gångerna efter, ja men ganska nylig början liksom, och så sa hon så här, hon bara, slå på det hårdaste du kan med bältet. Jag bara, ah, okej, så gjorde jag det. Hon bara garvade ju typ och bara, alltså jag sa att du skulle slå på det hårdaste du kunde. Och då insåg jag så här, men har jag alltid tänkt att jag har ett bra buktryck, och sen har jag jobbat med det och lärt mig, och det har ju varit jättestor skillnad.
Mm. Men skönt att känna den skillnaden.
Ja, det är, nu fattar jag ju verkligen. Nu kan jag ju verkligen känna hur jag trycker i botten när jag liksom är tungt och använder bålen på ett helt annat sätt. Och det är efter det sen jag också börjar känna så här, åh, jag går runt som i en crunch efter ett tungt böjpass till exempel.
Ja.
Så att man, det är ändå viktigt så här, om det är den svaga länken, att man får liksom relatera till olika saker och vad man vill vara bra på. Men jag tänker att jag aldrig behöver heller kunna göra ett maxtest i fällknivar till exempel. Alltså, det är liksom, det är lite oväsentligt för mig.
Nej, men jag tänker att om man tittar åt andra hållet, om man tittar på mig och min bål, så upplever jag inte att jag har någon svag länk i min bål. Men jag kan ju ändå ibland, om jag tränar, om det är så att jag är trött eller jag har sovit dåligt eller att jag har mens, så kan jag ibland känna av min bäckenbotten till exempel. Till exempel om en period så hade, när jag körde vårt program Bli böjsäker, så gjorde jag mycket excentriska böj med stopp. Och det blir ju också så här, det blir en extremt stor buktryck under en lång tid. Och om jag då precis hade fått mens eller så, då kunde jag känna av bäckenbotten. Men det blev ju inte jag orolig för att det händer ju ingenting med det. Utan det enda som händer är att så här, ja, men då kanske jag ska ta det lite, backa lite idag eller göra det här imorgon eller när det känns bättre. Jag har ju inget problem, men det är väl lite det jag menar, att det kan vara svårt ibland att veta så här, är det en svag länk. Och som vi jobbar med folk som vi träffar på grupper och workshops och kunder och så vidare, om du vet, när det ofta är så här, är det mina fötter är fel på, är det mina knän, är det min rygg, så här, jag faller fram i knäböjen, då säger vi så här, men testa att köra en period extra mycket bål eller extra mycket det här eller extra mycket det här och se om det blir bättre. Det är ju det enda sättet att veta om man har, alltså om det gör någon skillnad, att bara testa att lägga lite fokus på det då. Och det är det som är kul också att se i det här Team Styrkebyrån, att när vi har lagt fokus på en viss övning ett tag, så märker ju väldigt många att de går framåt.
Ja, för man gör sällan det, man tuffar på eller kör liksom lite allmänt. Och då blir det ju såklart, alltså då kanske det inte händer lika mycket som om jag lägger fokus. Det är samma, skulle jag säga så här, nu ska jag lägga lite extra fokus på min rygg ett tag för att jag vill bli stabilare i bänken eller jag vill orka mer i marken. Så det är klart att gör jag det och lägger istället för två andra övningar, så lägger jag två övningar fokus på lite extra rygg och bål, då är det klart jag kommer ju bli starkare där.
Ja.
Så det kommer ju alltid ge någonting. Men det är väl det man måste våga göra. Och bålen kan ju vara en sån del som många kan behöva jobba lite med. Men sen så kan det ju vara härligt, för att ja, det är ju skönt att känna att man är, liksom, är stark och hård i bålen. Och hård menar jag just att man känner att man har jobbat med muskulaturen, så man är trött. Liksom.
Ja, men också att man är stabil på det sättet att om du utsätts för en yttre kraft, typ ibland på folk som går på gruppträning, så är en populär uppvärmning till exempel att man får göra lite så här närkamp. Till exempel stå två och två och försöka pressa bort varandra. Där blir det också väldigt tydligt om man kan hålla bålen. För när vi pratar om bålen, nu har det känts som att vi har pratat om bålen så många gånger i den här podden, så att vi liksom hoppade nästan över det nu. Men då pratar vi både om musklerna längst ner, alltså bäckenbottenmuskulaturen, och ryggen och magen, och sen också locket på bålen som är diafragmamuskeln i magen som drar ner luften i magen. Så vi pratar ju om det här som en helhet, hela det här partiet. Och att bli liksom starkare och starkare i det partiet är ju en superskön känsla. Det kopplar ju liksom ihop underkroppen och överkroppen, men framförallt så motverkar ju en anspänning i bålen just de här rotationskrafterna. Tänk dig bara att någon försöker dra omkull dig, dra dig i armen, så kan du hålla emot bara genom att spänna magen.
Ja, och det där pratade jag med när jag hade fys med lite hockey killar i Älta, att just det här med att att bålen, att det är helheten, och att i hockey är det jätteviktigt, för det är jättemycket riktningsförändringar och snabba förflyttningar, och du får tacklingar i hockey. Och just det här att vara stabil i kärnan, för det är det som ordet core kommer ifrån, det är ju ändå kärnan i kroppen.
Mm.
Att det är verkligen ett område som vi är oftast väldigt starka i, för att vi använder det jättemycket. Alltså bålen, vi bär ju ändå upp våran överkropp liksom.
Ja.
Så att alla har ju muskulatur där, men just det här att, som du sa, att det handlar ju om att tänka det som en tunna, för du behöver kunna jobba med hela bålens funktion när du ska göra saker. Att sen så kan man pumpa en muskel i taget, precis som man kan pumpa en biceps, så kan man pumpa sitt sexpack och jobba med volymträning där för att ha mer muskulatur att slå på i den, i den totala orkestern, så att säga.
Ja, och det är det jag tänker är som, det är det som händer dig när du ska göra fällknivar på golvet och känner att du tappar. Att det är mycket svårare för dig, dels att du ligger ner istället för att du står upp vertikalt, att få bra buktryck, att få ner luften och få samma tryck. Det är också svårare att få ett buktryck om du inte har en vikt på ryggen, som i ett knäböj. Men också att du kan inte koppla på alla musklerna lika starkt när du ligger ner som till exempel när du gör ett tungt knäböj. Och i dina tunga knäböj kan du assistera och jobba med din symfoniorkester samtidigt. Och då märker du inte av att du har liksom en liten del på din mage som är svagare.
Nej, så är det. Det är korrekt.
Och då spelar det ju heller ingen roll. En till sak som jag tänker på nu i så här hemmajobbartider. Nu ligger jag ner faktiskt när jag poddar. Och det kan påverka,
tyckte att du hade dåligt tryck i rösten.
Ja, men det är det jag menar. Det påverkar min röst lite grann. Men det är en sak som jag tjatar om också. För vi producerar ju också poddar åt andra. Och då har jag fått lära mig den liksom hårda ljudteknikvägen. Jag är verkligen ingen ljudtekniker, utan vi jobbar ju mer med innehåll och så när vi jobbar med våra poddar. Men att det går ju liksom inte att fixa hur mycket som helst på ett ljud i en podd, på en röst, om inte rösten är bra från början. Och så skällde en ljudtekniker som jag fick hjälp av med lite inställningar en gång när hon lyssnade på en podd som vi gjorde och sa så här: nej, men det här är ju programledaren som måste bli bättre på att använda sitt buktryck. Och när man liksom utbildar sig till skådespelare eller folk som jobbar som programledare, de tränar ju på de här sakerna. Och det är ju precis samma sak som att jobba med sitt buktryck, att lära sig att få ner luften i magen och prata ifrån botten av bålen, så får man en mer stabil röst för en ljudinspelning. Och det här är någonting som jag upplever att folk idag har svårare att göra, för att vi idag toppandas mycket och är stressade mycket. Och många idag vet inte alls vad ett buktryck är eller hur man ska jobba med avslappning till exempel, utan många andas upp i bröstet och pratas upp i bröstet. Och där tänker jag också så här, jag tror många också är väldigt stressade just nu i den situationen som vi har i samhället. Så här. Och då kan det också vara extra bra, tänker jag, om man nu, som många som lyssnar på den här podden, ändå är folk som gillar träning och så vidare, typ lägg lite fokus på bålen och det här med din andning. För också att kunna liksom slappna av och andas ordentligt och få ner luften i magen, det är också avstressande. Och då kommer man också få ut mer av själva träningen.
Yes.
Det är mitt tips.
Andning och buktryck är bra, med andra ord.
Ja, men jag har verkligen fått användning av, jag trodde aldrig, jag var ju så här high school dropout, kassabetyg i gymnasiet, men gick ju teaterprogrammet i 3 år och har ju liksom insett idag i att jobba med poddar och med träning hur mycket användning jag har haft av att göra alla de här andningsövningarna som vi gjorde i 3 år och alla röstövningar och alla så här, ja, men just hur du kan stå i en grupp utan att skrika men ändå att alla hör dig med din stämma.
Just det, du är ju, har ju ett sjukt stabilt buktryck alltså. Det är alltid så här när vi ska visa på, när vi har till exempel workshops och sånt, så får ju du alltid så här, jag bara, är det någon som vill känna här nu hur det kan kännas, eller varför syftet med ett, eller vad heter det, band, tänkte jag säga, bälte. Och så får folk känna och alla bara, oj gud! Så jäkla. Det är så verkligen som att bara, det bara smäller till när du trycker till.
Ja, det är ju skönt att man kan vara bra på någonting. Nej, men
det har så många bra kvaliteter, Klara.
Ja, fint sagt. Ja. Men ja. Varför snackar vi om det här nu då? Jo, för att om man nu lyssnar på det här och är så här, jag vill också träna bålträning på gymmet och lite puls, men jag kan inte för mitt gym är stängt, eller jag kan inte för mina barn har hemskolning och så vidare. Då finns det ju faktiskt ändå övningar som man kan jobba med hemma, som ändå, där du verkligen får jobba med de här sakerna som flexion i bålen, extension i bålen, rotation, antirotation. Och det finns ju också olika sätt som man kan göra dem tyngre, även om man inte har liksom en skivstång med vikter på.
Yes.
Så vi kan väl gå igenom lite så här bra bowl-övningar för hemmabruk.
Oj, vad fint du sa. Bowl-övning. Okej, men om man pratar om övningar då, som inte kräver några andra redskap än sin egna kropp.
Ja.
Då, det finns ju så här massor med härliga som man kan få härligt brän i bålen av.
Den första vi har listat är precis den som du sa är tuffast för dig.
Ja, och det är fällknivar. Och fällknivar, det är verkligen en övning som väldigt många inte kan göra ordentligt. Det man kan tänka på med fällknivar är att den går att skala såklart. Så man kan jobba med lite böjda ben till exempel.
Vad är skala?
Men en skalning på den som... Ja, förlåt, vad skala är? Skala är så att man gör en... gör en lättare, det går att säga också regression av en övning istället för progression. Alltså man tar bort någon del eller förändrar en del som gör att den blir lättare, eller så kan man med progression, då lägger man till någonting som gör att den blir svårare. Och om man då tittar på fällknivar, så en favorit som jag gör jättemycket själv, men som också jag gör jättemycket med kunder, är halva eller diagonala fällknivar. Jag vet egentligen inte vad det korrekta namnet är, men då kan man jobba istället för att jobba med antingen kan man jobba med ett ben i taget mot båda armarna, så att man bara tar bort ett ben egentligen. Man har ett ben i golvet och ett jobbar man upp mot båda armarna. Eller så jobbar man diagonalt, det vill säga vänster arm mot höger ben.
Mm.
Och det tycker jag, det är en jätteskön övning, för du får jobba med hela rörelsen. Du jobbar ju med höftled, bröstrygg, så du får ju en total utsträckning och en total ihopfällning. Alltså flexion och kontraktion i hela framsidan skulle jag säga där, magen. Så det är en, tycker jag, en jättebra övning som man kan jobba med. Och den kan man jobba ganska mycket repetitioner med. Och supersätta med andra övningar, så gör det också att det blir, man får känna det här härliga brännet som man upplever. Och där kan man ju verkligen göra mer reps i och med att du inte jobbar med någon vikt. Mer än din egna vikt, så att säga. Den, och sen så det är egentligen två versioner. Då.
Den kan man ju också göra excentrisk eller statisk också. Alltså att du bromsar benen på vägen ner är ett sätt att göra en övning tyngre. Eller att du stoppar på ett läge där det är tufft att hålla och så håller du stilla där.
Ja, och det är ju, det går ju att göra med de flesta övningar du jobbar med din kropp, eller egentligen alla, att förändra rörelsen eller jobba excentriskt eller med stopp för att få en mera vikt på den.
Mm.
Istället för att addera vikt, som man kan göra om man har vikt att addera. En annan övning, hela sit-ups, det är egentligen lite likt, fast då har du fötterna i golvet istället, eller benen raka så att du lyfter inte benen. Det blir också en väldigt stor rörelse om du jobbar med att ligga helt utsträckt till att fram och ta tag i fötterna typ med händerna på raka ben eller lättböjda ben. Och den kan du också jobba med långsamt tillbaka till exempel, eller att du håller i ett toppläge en stund. Precis som du sa, statiskt eller excentriskt. Sen har vi ju McGill Curl Up. McGill är en kanadensisk ryggforskare som har ett antal, eller en curl up, en övning som han har tagit fram utifrån forskning. Och den jobbar ju väldigt mycket med just buktrycket, och att det är en övning som jag jobbade jättemycket med för att också hitta mitt buktryck. Men den är ju liggande, så det blir ju klart skillnad mot om man ska stå upp. Men den gillar vi jättemycket, och den kan man ju göra både med belastning, men man kan också göra den excentriskt eller med statiskt i toppläget.
Mm.
Och det är också jättemycket pump av sexpack egentligen, men att hålla ihop hela magmuskulaturen.
Den är jättebra för folk som vill känna just att de ska förstå hur anspänningen ska vara när man gör ett buktryck. Men också att den är som en vanlig crunch egentligen. Att man bara just curlar själva absen.
Ja, men grejen och den övningen är verkligen... Många som vi träffar eller som vi har gett den till kanske som inte man har pratat med eller typ kunnat känt eller tryckt på tycker ju att den är lite så här, men vadå, jag fattar inte, den känns ju ingenting.
Mm.
Sen behöver inte allt kännas för att det ska ge någonting. Men det är så tydligt i den övningen att om du inte jobbar med att ta in luft i magen och spänna till så att du får ett buktryck så kommer det vara skillnad.
Mm.
Alltså att den är... Känner du att du får jobba med den och har en muskulatur som du spänner så blir det skillnad i hur jobbig den blir.
Mm.
Så att det, och det är ofta så med de här övningarna att de blir ju tuffare om du gör dem korrekt.
Ja.
Och så är det med egentligen alla de här kroppsviktsövningarna. Att ligger du bara rullar i din lilla curl-up så kommer du förmodligen inte tycka att det känns konstigt.
Den döda insekten då?
Ja, dead bug, det är egentligen, det är precis vad det låter. Man ligger på rygg med benen i luften typ och armarna i luften som en död skalbagge typ. Och om man tänker att man gör den, att du ligger på rygg och att du har benen i luften och då ska du ha knät, ska jag säga så det blir rätt, nedanför höften.
Mm. Så att du alltså, inte drar upp knäna mot axlarna.
Så att du inte ligger som en liten bebis i fosterställning liksom, utan ner med knäna. Och då kommer du behöva slå på bålen. Det vill säga då kommer du också behöva ett buktryck för att vara stabil. Annars kommer det kännas, kan det kännas. Jag ska inte säga att det kommer det, men för många känns det då i ryggen, alltså ländryggen, att man tycker att det är obekvämt för att man liksom tappar sin ländrygg. Man behåller inte liksom en stabilitet där.
Mm.
Och en hårdhet. För det, jag menar, bålen sa vi ju precis, det är hela tunnan.
Mm.
Så att buktryck på där och sen kan man då jobba, då kan man ta ut knäna ner. Om det blir rätt, alltså ner från höften tills man känner att oj, nu orkar jag inte, om jag tar ner dem längre då kommer inte jag kunna hålla det här trycket i bålen.
Mm.
Då tappar jag det. Där kan man ligga och jobba statiskt. Jättetuff övning. Men man kan också jobba med bensparkar, alltså, eller bensänkningar egentligen, snarare rätt ord tycker jag. Där man jobbar med, hittar ett läge och så jobbar du med nedsänkning och då ska du fortfarande ha höfterna knäna nedanför höfterna, för drar du upp knäna för mycket då kommer du inte behöva jobba på samma sätt med bålen.
Mm.
Så inte fosterställningstänk utan snarare tänka sträcka ut lite. Men fortfarande med buktryck som sagt för att du ska hålla stabiliteten. Så att allt det här man sagt, så här, stämpla ner ryggen och allting i så här, gruppträningssammanhang.
Mm.
Det handlar om egentligen är ju att slå på ett buktryck.
Mm.
För att skapa en stabilitet i den delen av kroppen. När du ska göra övningar som är svintunga där du använder benen. För benen är ju tunga att förflytta upp och ner när du ligger på rygg.
Ja.
För det är ju liksom jättemycket höftböjare du jobbar med också. Och höftböjarna är väl, kan man väl säga, också en del av, egentligen en del av bålen.
Mm.
Men så att det hänger ihop, så buktrycket är det som jag skulle säga att man egentligen menar när man säger stämpla ryggen.
Ja.
Fast man vill inte stämpla ryggen om man har en rygg som inte går att stämpla till exempel. Kort och gott. En annan övning som är en favorit tycker jag, det är sidoplanka med höftlyft. Och det är precis vad det låter. Man står i en sidoplanka, man kan stå både på knä och armbåge, eller så står man på hand och fot, eller armbåge och fot, så att det går att välja.
Mm.
Och sen jobbar man helt enkelt med nedsänkningar och upphöjning av höften.
Ja, den är ju en favorit hos Brett Contreras, där han också jobbar med musslan samtidigt, att han
exakt
kniper ihop, stänger knäna och öppnar upp dem som en mussla i uppåtsänkningen för lite mer rumppump.
Då kan man också ha ett gummiband runt knäna.
Mm.
Så den är jätteskön tycker jag. För egentligen båda de varianterna är jättebra. Man kan göra dem i symbios tänkte jag säga med varandra. Så får man lite extra. Men just att få jobba med sidan och också just att samma här. Jobba med buktrycket. Du känner att du har en anspänning i magen helt enkelt. Buktryck är egentligen bara att man har en anspänning skulle jag säga.
Ja.
Och sen en annan variant, långsamma knäindrag, och egentligen kan man göra knäindrag också, det vill säga du står i en plankposition och jobbar med långsamma knäindrag.
Mm.
Den går ju att göra snabbt eller normal takt, men just det långsamma där du verkligen gör en litet crunch i liksom när du är som längst in med knät mot nästan armarna typ,
ja,
armbågen, då liksom tänker du att du nästan crunchar till i magen. Så att du verkligen jobbar med den i en total rörelse. Så, för det kan, man kan göra knäindrag till hälften och det blir ju inte lika tungt såklart.
Nej.
Man kan också springa i liksom en planka. Det finns ju massor med varianter. Men vill man verkligen jobba med magen och bålen så är de långsamma med en liten crunch i slutet. En grymt bra övning tycker jag.
Ja, jag tänker just att man inte ska hamna i den här traditionella militärplankan från TV typ, där folk står helt raka. För risken där är att man hamnar i att man svankar i ländryggen, att man liksom tappar maganspänningen. Utan snarare tänker lite mer som en gymnast jobbar, att man nästan krummar bröstryggen lite så att man får den här kontraktionen i magmusklerna istället och nästan rundar övre delen på ryggen snarare än att man sträcker ut ryggen i alla typer av plankor.
Ja, och det är ju en sån sak som om man tittar på planka som en övning där man oftast pratar om det här eller som just har varit så omdiskuterat när det gäller postgraviditet.
Mm.
Det handlar om egentligen skulle jag säga, om jag tittar på kunder som jag har jobbat med, när man ska göra övningar där du står i någon typ av plankposition, det är ju oftast att man inte använder en bra position i plankan. Nej. För att det är jättestor skillnad att göra som du sa det här med att man står lite gymnastiskt, alltså att man bröst krummar lite och nästan trycker ihop höftben och alltså vad säger jag?
Revben.
Revbenet, det lägsta revbenet liksom. Att man stänger till ordentligt där jämfört med om du står helt rak eller nästan lite svankad. För då kan du inte göra det här buktrycket som vi är ute efter. Alltså anspänningen. Och då är det svårare att känna att man får kraft. Och då känns det lite mer som att man står och hänger.
Mm.
Och det kan göra att man inte tycker att... Då kan man känna i ländrygg och så vidare. Så det är ju, plankor går verkligen att utföra på olika sätt. Eller övningar i plankposition.
Mm. Jag lade till ryggresningar också, Johanna. För vi pratade om att bålen är även ryggen. Och med ryggen, ryggmusklerna så jobbar vi med extension. Alltså att vi sträcker ut på baksidan, medan magen jobbar med flexion, att den böjs ihop. Och då är ju ryggresningar en jättebra övning som man kan göra med kroppsvikt. Och även där kan man ju fokusera lite extra på buktrycket samtidigt. Ja. Och då kan man ju jobba med liksom tårna i luften om man vill det, tummarna upp i taket, eller så jobbar man med att resa upp, man struntar i armarna. Vissa som har de är lite svaga kring nacken eller får lätt ont i nacken, de kan ju använda armarna och assistera huvudet med istället, om man tycker att det är jobbigt att ligga och sträcka åt det hållet. Men om man ska tänka en bålträning hemma, då kan man ju nu som de här övningarna som du gick igenom tänka att man ska jobba lite från alltså i alla håll och kanter, att man både jobbar då på sidan men också med flexion i magen och sen också ryggsträckning. Men en rolig sån uppvärmningsövning som vi har haft ibland när vi har haft gruppass, det är ju Superman to Hollow. Och det är ju att man ligger på golvet, gör en ryggresning så att du reser upp både händer och fötter, och sen ska du vända dig till att du ligger på rygg utan att nudda dina armar och fötben i golvet. Så du får bara använda dig av bålen för att spänna till och snurra runt. Den är ju super. Den, för mig är den svårare åt ena hållet.
Ja, och den är ju tuff. Alltså det är en tuff övning.
Mm. Men den brukar folk skratta ganska mycket när de ligger och korvar sig på golvet.
Ja.
Men just för att komma igång där. En till övning som jag tänkte vi skulle lägga till också är ju fyrstående diagonallyft. Och vad är det den heter på engelska?
Bird dog.
Exakt, just det. Fågelhundar. Att du står på alla fyra, spänner till ett buktryck, reser upp diagonal arm och ben och till exempel håller där ute. Här kan man ju också addera vikter och gummiband om man har det. Men att du verkligen jobbar med buktrycket i den. Man kan också trycka bakre benet mot en vägg för att få extra högt tryck när man gör den övningen. Och den kan man också jobba med till exempel bara att man reser upp knäna. Att man inte gör det här diagonala lyftet utan att man står på alla fyra, aktiverar buktrycket och sen reser upp knäna kanske 10 cm från golvet. Och antingen där håller man statiskt eller isometriskt som det heter också, eller så jobbar man upp och ner.
Och det är samma sak på den här. Gör man den som de gamla liksom grekerna, att man bara står och fladdrar liksom som om det vore... Alltså, nej men just att man inte spänner utan att man gör en ospänd, då blir den helt meningslös.
Ja, alla de här övningarna är ju, det blir sån otrolig skillnad i kraften. Det kan man ju känna bara om man hänger i ett räcke och drar upp sina knän mot hakan och gör det utan anspänning, eller att man drar ner luft i magen och spänner till som om man skulle ta emot ett slag och sen jobbar, då kommer du känna en helt annan styrka i just bålen. Och då blir alla de här övningarna både tuffare men också mer, alltså bättre.
Verkligen. Så allting går att göra lätt och inte så skönt, och kanske att det känns lite obekvämt. Eller så går de att göra tuffa där man verkligen jobbar med anspänningen.
Ja, och många av de här övningarna är också sådana som vi lägger in i våra de här prehabpassen i Team Styrkebyrån. Så där vi liksom punktmarkerar vissa områden som vi tycker behöver lite extra kärlek under veckorna. Men de går ju också att addera redskap till om man nu tränar hemma och vill jobba extra med bålen. Du kan ju addera hantlar i många av de här övningarna. Du kan addera gummiband. Så att de går ju alltid också att bli tuffare om du vill det. Men de funkar också jättebra som de är, bara med kroppsvikt. Så om du är sugen på att hänga med i Team Styrkebyrån och köra bål och puls, både för gymträning och hemma, kolla in det i våran shop. Det finns ingen bindningstid. Man kan avsluta när man vill. Och det kan vara ett kul sätt att få lite gemenskap nu, vilket jag upplever att det är det vi alla längtar mest efter under de här tiderna. Lite community. Eller så kan man bara testa de här övningarna som de är. Vi lägger såklart ut listan på övningarna på vårt Instagram som vanligt när vi postar avsnittet.
Fasiken var bra. Jag ska ta en dusch och dricka kaffe. Vad ska du göra?
Jag ska ha 2 videomöten. Vi hörs igen. Vi hörs snart.
Ha det fint då.
Kram. Hej.
Hej.